Jag ska läsa en text ur Jesaja, kapitel 35. Jag läser hela kapitlet. Vägen tillbaka till Sion. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmels och Sharons härlighet, och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Där ska gå en banad väg. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon. Där kommer inga rovdjur. Men det återlösta vandrar där. De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr.
Vi ska läsa Guds ord ifrån Matteusevangeliets 13:e kapitel. Jag föreslår att vi står upp tillsammans. Matteus kapitel 13 med början på vers 31. Och Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men det har växt upp, är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl och till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem för att det som sagt sedan profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelser. Jag ska ropa ut vad som varit dolt sedan världens skapelse. Vi ber tillsammans. Tack Gud att vi får dela ditt ord tillsammans. Tack att det är levande ord. Jag ber att du själv ska träda fram genom ordet och i förkunnelsen. Att du ska möta oss där vi finns i våra liv. Tack att du närvarar med din gode heliga ande. Tack att vi får mötas i denna gemenskap där du själv finns med oss. Amen. Varsågod och sitt. Elise är 58 år gammal. Hon har av en läkare fått möjlighet att komma till en kurort, till ett rehabiliteringscenter. Och det visar sig vara på Mössebergsgården. Hon har ett mycket trassligt liv bakom sig. Hon har aldrig varit där förut. Hon har aldrig varit i ett kristet sammanhang tidigare. Men där får hon möta sån som hon aldrig hört talas om. Hon kommer med på en andakt. För det här är ju ett kristet behandlingshem och rehabiliteringscenter som Pingströrelsen driver på Mösseberg. Och där talar hon om Jesus. Och hon har aldrig hört talas om Jesus förut. Och så berättar hon hur hon ganska förundrad i den här stunden också av sång, och där människor står upp kanske och sjunger och säger halleluja. Hon har aldrig hört något sånt förut. Hon tänker, ja, det här är väl någon form av ett sinnessjukhus, för jag är ju här. Och de andra är väl här av samma anledning ungefär. Och så berättar hon att hon går fram till pianisten som spelar, och så ber han för henne. Och för första gången i sitt liv så upplever hon som en kraft genom sitt liv. Och att det är Gud som är offerde. Hon möter Jesus. Hon säger själv, jag blir frälst. Och sen börjar en lång rehabilitering för hennes liv. Hon har varit med om mycket i sitt 58-åriga liv. Hon berättar att hon redan som barn, som femåring, blev våldtagen, utnyttjad sexuellt av vänner till familjen. Och det pågick i flera år. När hon var 16 år så såldes hon av en bordellmamma som prostituerad. Och så levde hon sitt liv i misär, i utnyttjande, i droger och flera självmordsförsök. Och så händer detta när hon är 58 år. Och så förändrar hela hennes liv. Och nu har hon i över 20 år, 24 år, gått varje fredag nästan. Varje fredag kväll och fredag natt till Malmskillnadsgatan. Hon kallas ju, som en del av vi känner till, ängeln på Malmskillnadsgatan. Elise Lindqvist. Och hon gör det för att hon vill, så att säga, på något sätt dela det som hon själv har fått med sig i sitt liv. Och så har hon en liten grupp volontärer ifrån Klara kyrka i Stockholm. Och så går de dit upp med sitt lilla bord som de fäller upp, med en kaffetermos, med varm choklad, bullar, smörgåsar och en rejäl skål med godis. Under det kalla vinterhalvåret så har de också med sig kanske en tröja, en sjal eller någonting. Och så finns hon där tillsammans med volontärerna. Och så lyssnar hon och skapar kontakt. Hon säger, Elise, att det gäller att ha tålamod. Kontakter och relationer skapas inte bara så där, utan det kan gå år, 1, 2, 3 år, och så börjar man få nära kontakt med någon för att hjälpa man vidare från detta sammanhang av prostitution och mycket annat. Och så tänker jag, när hon som kallas ängeln på Malmskillnadsgatan går dit med sin lilla kaffetermos och sina smörgåsar och bullar och annat, så går hon för att plantera Guds rike. Och det är ju det vi ska tala om idag. Andra söndagen i advent handlar ju just om Guds rike, om himmelriket. Och det kan ju se så oansenligt ut när de kommer där, Elise och de andra. Och det de gör kanske inte är så märkvärdigt. De ger en kram, de lyssnar, de säger ett ord, de bjuder på kaffe och allt det här. Men det är ändå något av himmelriket som är där. Och det som kan se så oansenligt ut kan göra skillnad. Det kan förändra allt. Jesus talar ju mycket i liknelser. Ja, han talar väldigt ofta i de här bilderna. Och många gånger så handlar det just om himmelriket, om Guds rike. Och Matteus evangeliets 13 kapitel, där vi läste ifrån förut, handlar hela kapitlet om himmelriket. Det är liknelse efter liknelse och en del också uttydningar av någon liknelse. Men ett helt kapitel fullt är sammanställt av bara liknelser. Men vi kan se dem på många andra ställen också i Nya Testamentet, i evangelierna där Jesus undervisar. Att han talar ofta med bilder och liknelser. Men Jesus förklarar aldrig exakt hur vi ska förstå de här bilderna. Han gör aldrig någon riktigt sån här teologisk utläggning. Eller en dogmatisk förklaring och struktur över det hela. Utan bilden är den bild som finns. Och den ger olika öppningar. Och ibland säger vi så här att en bild kan säga mer än 1000 ord. Och jag tror att det är så. Och säkert har du också upplevt det. Att en bild kan berätta väldigt mycket för oss. En bild som vi kan se fysiskt, men också en berättad bild, en liknelse. Den kan ge oss olika tankar, olika associationer, olika tolkningar och öppningar. Och det är ju det som är det fascinerande med bilden, med berättelsen. Och när vi lyssnar till en bibelberättelse tillsammans i kyrkan, i gudstjänst, så kan våra tankar gå åt lite olika håll. Vi kan associera och det är olika öppningar beroende på dem vi är och var vi finns just nu i livet. Och det är det storslagna med bilderna, och säkert visste ju och förstod Jesus det här. Och idag har vi läst om ett senapskorn och surdegen och konsekvensen av det. Vad som kan hända med ett senapskorn och en liten bit surdeg. Och det är som Jesus vill på något sätt dra in oss i den här bilden. Och de här två olika berättelserna som finns där. Snart är det julafton. Och vi är ju en förberedelsetid för hela julen nu. Och jag tillhör ju en generation när det verkligen var högtidsstund klockan 3 på julaftons eftermiddag. Och det finns ett litet klipp där, tänker jag, i Kalle Anka och hans vänner som jag tycker illustrerar det här. Och det är när Piff och Puff, när de står framför, som att säga, ett stort vykort och de tjattrar väldigt och de ska förklara, de ska berätta. Men helt plötsligt så går de in i bilden, i det här kortet, och de tar med oss in i en annan berättelse. Och så tänker jag, det är så Jesus vill göra med oss. Han vill inte teoretiskt, så att säga, förklara, utlägga liknelsens betydelse. Han vill ta oss in i berättelsen. Och vi får vandra in i bilden och på något sätt se, vad gör det med oss när vi gör den resan? Och det kan man ju göra på många olika sätt. Man kan göra det i en bibelmeditation, en egen läsning eller tillsammans med andra. Man kan göra det väldigt praktiskt, att säga att jag går in i den här berättelsen och vidare ut också med andra. Och jag tänker att Jesus bjuder oss var och en att på något sätt gå in och lyssna, upptäcka och se, vad får det för praktiska konsekvenser? Vad är det som öppnar sig för oss när vi går in i det här? En sång som vi sjunger ibland, kanske mest med tanke på barn, och vi sjunger den ibland här i kyrkan, men som jag tror är mycket riktad till mig och oss vuxna, det är sången "Bara den som vandrar nära marken kan se dina under, Gud". Då tänker vi att barnen är ju de som vandrar närmast marken. Men kanske är det så att jag som vuxen behöver också vara en av dem som vandrar nära marken för att se dina under, Gud. Att komma nära där det händer, in i berättelsen, in i livet. Där hemma har Gunilla och jag en andaktsbok som heter Från hjärta till hjärta. Det är en hel del författare som skriver en sida för varje dag. Det kan vara Urban Ringbäck, Thomas Sjödin, Anders Petter Sjödin, Liselott J. Andersson och Ylva Eggehorn, för att nämna några. Och Ylva Eggehorn skrev för några dagar sedan i den här andaktsboken just om Guds rike. Hon ställde frågan: vad är Guds rike? Och så säger hon: jag tror att det är relationer. Inte på veckotidningsvis, utan på riktigt. Ett nytt sätt att leva tillsammans. Och så fortsätter hon i sin betraktelse, och i slutet säger hon: en gemenskap där jag vet namnet på gemenskapens centrum, men inte kan överblicka dess yttersta gränser. Det är ett rike, ett liv inom räckhåll. Guds rike, himmelriket, det är ett liv inom räckhåll. Alltså inte långt borta. För så lätt vi tänker att himmelriket är väl någon annanstans. Det hör väl framtiden till. Och ibland så spekulerar vi: när ska himmelriket så att säga uppenbara sig tydligare? Och var finns det? Och var kan jag söka det? Och hur ska jag bli en del av detta? Det himmelriket är ju inom räckhåll. Och Guds rike är ju här och nu. Och det är väl det stora, och det är ju evangelium, eller hur? När vi möts till gudstjänst i kyrkan här idag, så är Guds rike inom räckhåll. Det är här och nu. Och även om vi kan tänka för vår egen del att det är bra oansenligt, litet, det märks inte så mycket. Vad ska det bli av det här? Obetydligt och svagt. Men så tänker jag också att det var ju så det började en gång. De var 12 lärjungarna. Och när vi läser om dem i evangelierna, så kan vi se att de gjorde alla misstag som går att göra. Alltså, de var osams, de undrade vem som var förnämast, vem som var viktigast. De ville bestraffa dem som inte var med dem. De till och med tog till svärd vid något tillfälle. De ville tävla om den bästa platsen i himmelriket. De ljög och de förrådde. Ja, allt det man kan tänka som man inte ska göra, det gjorde ju lärjungarna. Men det Jesus hade gjort, det var att uppenbara och plantera Guds rike mitt i denna märkliga gemenskap av människor. Så oansenligt, så svagt, och vad ska det bli av detta? Men så sitter vi här idag, 2000 år senare, och så förstår vi, det finns en sprängkraft, det finns en möjlighet i detta som går utöver vårt förstånd och våra gränser och våra begränsade tankar. Guds rike är så stort. Och det handlar om en närvaro av liv. När Jesus berättar liknelsen om både senapskornet och surdegen, så finns ju ett löfte i det här. Han säger inte så här att det kan hända att senapskornet växer upp och det blir någonting av det, eller att surdegen kanske genomsyrar det här. Nej, han säger att det är början på någonting större. Och så skrivs det ju i texten, himmelriket är som ett senapskorn. Och sen, himmelriket är som en surdeg. Det finns ett löfte i det här, att det är någonting som kommer att växa och bli någonting större. Och det är ju det löftet vi lever, som vi finns med våra liv. Gud har gjort någonting. Det är närvarande. Och det finns ett löfte att en dag ska det fullkomnas. Och därför väntar vi samtidigt på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, som aposteln Petrus skriver. Men i väntan på det så finns det ändå närvarande. Och det är i den närvaron som vi möts nu när vi firar gudstjänst. Och nu är ju vi alla kallade in i detta. Och kanske finns du i gudstjänsten och känner, jag skulle vilja ta ett steg vidare in i det här riket. Inom det som är inom räckhåll, som är närvarande. Och då bjuds ju du med ditt liv att ta det här steget in i en fördjupad relation. Där du finns med ditt liv också i vardagen. Tänk vad relationer vi finns i, vi som är i kyrkan idag. I hemmet, på arbetsplatsen, bland vänner, under olika typer av fritidsaktiviteter och vad det nu kan vara. Där finns vi och där finns Guds rike. Och vi får vara en del i det. Och tänk på församlingen när vi möts tillsammans. Vilka möjligheter församlingen har. Där det vecka efter vecka möts barn- och ungdomsgrupper, konfirmander, sångkörer, pensionärsgrupp. Och vad det nu kan vara. Och där är Guds rike. Och så bjuds vi på olika sätt att vara med. Och så får vi säga, här är vi. Och ibland behöver vi en berättelse. Till exempel om Elise Lindqvist. För att få in det här att det handlar ju också om våra liv. Ibland behöver vi en berättelse från internationella byer och arbeten. Under den här perioden i vår kyrka så samlar vi ju pengar till missionsprojekt i många andra länder. Och vad gör vi då? Vi är med och förmedlar Guds rike. Och tänk att du och jag bjuds in i det här. Och då jag får säga på nytt igen, Herre, här är jag. Sänd mig. Och du får också viska den bönen. Herre, Herre, jag. Sänd mig. Och ingen av oss kanske blir som Elise Lindqvist, ängeln på Malmskillnadsgatan, med hennes speciella erfarenhet. Men var och en av oss får vara änglar. För ordet ängel betyder ju budbärare. Att vara sändebud. Och så får vi gå härifrån gudstjänsten och känna, också jag får vara ett sändebud. Också jag får vara en ängel. Inte så att Gud kallar bara dem som är de allra bästa. För då fanns ju inte du och jag med. Utan han kallar alla. Och kallade han 12 lärjungar som gjorde alla misstag som går att göra. Så visst kallar han på dig. Och visst kallar han på mig. i det att få vara en budbärare för Guds rike. Och vi ska be om det. Att vi får mod och frimodighet och kraft och glädje i det uppdraget. Att när vi går ut på nytt igen så här, wow, Guds rike är närvarande. Och jag får vara med på något sätt att plantera och göra skillnad. Vi ber tillsammans. Herre, så vill jag tacka dig för alla mina vänner som har mötts här i kyrkan idag. Tack att vi får dela denna gemenskap och vi får lyssna till ditt ord om Guds rike. Herre, jag ber att vi ska kunna ställa våra liv på nytt till förfogande. Tack att vi får viska vårt ja och säga Herre, Herre, ja med mitt liv. Signa oss var och en där vi finns. Tack att vi får göra skillnad på många och olika sätt. Tack att vi får gå dina ärenden. Tack för denna tid i kyrkåret av advent. Tack att vi får mötas i glädje och fest och tända ljus. Och det får vittna om dig, Jesus Kristus. Lovat vare ditt namn. Amen.